Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Konditionsbloggen-podden. Veckans gäst var förbundskapten för orienteringslandslaget 2011-2021 och sedan dess renodlad landslagschef inom orienteringen. Han har också blivit nominerad till priset som årets ledare på idrottsskalan 4 år i rad. Men Håkan Karlsson, du får samma fråga som alla andra som kommer till den här podden som första fråga. Och det är, vad är det längsta du har sprungit?
Ja, jag funderar på det där. Jag tror att det är 35 kilometer ungefär. Vi springer runt Tisaren. Jag har ju varit med i orienteringsklubben på Tisaren. Och så har vi en klassisk runda som heter Tisan runt. Som startar vid klubbstugan och runda sjön och så tillbaka. Så när man startar vid klubbstugan och kommer tillbaka dit så tror jag det är ungefär 35 kilometer. Så den har vi gjort några år som tradition. Men det var några år sedan nu så att...
Det var några år sedan jag läste om det här också. Men det finns någon rekordnotering, va? Någon som har sprungit snabbast.
Ja, det är inte jag. Nej. Det är någon elitlöpare. Ja. Johan Runesson kanske. Eller
ja, kan stämma.
Ja, nej, jag har inte varit och nosat på de tiderna. Men jag tycker det är en kul utmaning. Och...
Är det grusväg runt eller är det stig?
Det är mest grusväg. Ja. Lite asfalt. Ja. Men mest grusväg. Ja.
Men du har aldrig gett det på? Liksom aldrig fått den här hybrisen och anmält till Stockholm Marathon och så här?
Nej. Jag sprang ett halvmara, det var nog här i Örebro när jag var 13 eller något sånt där. Men sen dess har jag inte sprungit någon maratonlopp. Jag och min fru sprang Lidingöloppet 15 kilometer här i höstas. Men nej, inte än. Kanske blir på äldre dagar.
Hur är det med egna träningen just nu då? Hinner du med något?
Ja, men jag försöker hålla igång varannan dag eller 3 gånger i veckan. Så på väldigt låg nivå.
Ja. Låg nivå, men det viktiga är att man håller igång.
Ja, exakt. Ja, men för att må bra.
Ja, exakt. Jag tänkte vi skulle, jag nämnde ju här i början om att du var nominerad till Idrottsgalan 4 år i rad. Jag tänkte vi skulle börja på galaspåret, för det är ju lite säsong just nu med alla nomineringar kommer. Mm. Och ni hade ju er egen orienteringsgala här för ett par helger sedan i Jönköping dessutom. Så jag tänkte, hur var det där att vara nominerad 4 år i rad till årets ledare? Du fick sitta i Globen och se olika fotbollstränare ta hem det priset.
Ja, exakt. Det var ju fotboll varje gång som jag var nominerad och inte vann. Nej, men det var ju naturligtvis jättekul. Och bli uppskattad på det sättet. Och framförallt att vår idrott fick synas i de där sammanhangen flera år i rad. Så det var ju det viktiga och det stora. Och sen var det ju... Ja, men det är alltid roligt att umgås med mycket människor från svensk idrott. Och som sagt, få chans att lyfta fram orienteringen på olika sammanhang i olika intervjuer runt omkring det. Mm. Sen så hade det varit roligt om jag hade fått priser naturligtvis. Jag blir presenterad så när jag föreläser ibland. Jag vet att Riksidrottsförbundet kör något på det. Han som är nominerad till flest... Flest gånger till årets ledare utan att vinna priset. Värsta losern i ledargänget. Nej, men fotboll är...
Idrottsledarnas Sven Nylander.
Ja, exakt. Jag är inte bitter. Tony Rickardsson.
Exakt. Ja.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, nej, men det säger ju någonting att du blir nominerad år efter år ändå. Jag menar...
Jo, men vi har ju gjort mycket bra i orientering med betoning på vi. Och jag har väl lite varit huvudansvarig men fått ta åt mig äran för det i och med det här ledarpriset. Men det är ett stort ledarteam som har jobbat hårt under många år. Och det är ju framförallt de aktiva som gör jobbet som har varit helt fantastiska och gjort mycket bra.
Mm. Var det något av de där åren då när du trodde själv att i år är det nog min tur?
Ja, men det var ju ett par år då jag trodde att det låg närmare till hans faktiskt. När han Potter vann.
Ja, precis. Jag tänkte precis. Jag har skrivit i mina anteckningar. Det året, 2018 var när Graham Potter fick det. Då trodde jag att det var din tur.
Liksom. Ja, men dels då kanske när Peter Gerhardsson fick det också. Mm. För den säsongen så hade vi så tro. Vi kunde liksom inte vinna mer än vad vi hade gjort. Mm. Vunnit nästan alla VM-guld. Både herr- och damstafetten och första gången på massa år. Så att... Ja, men det var 2 år som jag trodde kanske att det skulle kunna gått vägen. Ja.
Du var inne på lite där med viktigt att synas. Är det viktigt för orienteringen att komma ut i de här sammanhangen? Man får en liten annan publik när man är på de här galorna.
Jo, men jag tycker ju det. Jag vill ju skapa såklart så bra förutsättningar som möjligt för våra aktiva. Jag tycker de gör ett helt galet bra jobb. Liksom är väldigt dedikerade till sin idrott. Men de får inte den uppmärksamhet de förtjänar. Och de har ju väldigt svårt att få någon ekonomi. Och det påverkar ju både prestation, återhämtning och så vidare. Mm. Så att skapa lite bättre förutsättningar för våra bästa orienterare tycker jag är viktigt. Och att då synas i de här sammanhangen för att folk ska få upp ögonen för idrotten tror jag är viktigt. Mm.
I år till Stora idrottsgalan så är Hanna Lundberg nominerad till årets nykomling och Tove Alexandersson till årets kvinnliga idrottare. Men Tove är inte nominerad till Gäringpriset som en av 13. Det tyckte jag var konstigt ändå. Hon har varit topp 2 i alla mästerskapslopp i år. 2 VM-guld, 2 EM-guld och så ett silver i respektive mästerskap. Hon kan inte göra så mycket mer ändå.
Nej, lite mer skulle hon kunna göra. Jag drog faktiskt ett sms till Bengt Skött direkt när jag såg och frågade Tove frågetecken. Och jag fick svara att hon missar ju VM-guldet i långdistans. Hon missar VM-guldet i individuell sprint. Där var hon ju bara 2a. Det var ju de 2 som fattades.
Det ska vara 6 guld då.
Ja, hon har ju haft säsonger där hon har vunnit allt och då har hon ju varit nominerad. Men det är tuff konkurrens, det är väldigt många duktiga idrottare att jämföra. Oavsett om det är atleter eller ledare mellan olika idrotter, det är ju omöjligt. Liksom, så det blir ju lite godtyckligt alltid.
Så är det ju verkligen. Och det är svårt att säga, den där borde man plocka bort istället naturligtvis. Men det är ändå det där. Det är svårt att göra så mycket mer, den stora idrott. Och dessutom så har hon ju fått priset en gång, så hon är ju populär bland folket. Mm. Men det kanske också hör till saken att tar man inte med henne för kanske hon råkar vinna igen.
Men det var väl likadant. Ridsport var väl lite besvikna på nomineringarna till Gäringpriset också tror jag i år. Att de inte var med, också stor och populär idrott.
Ja, och det blir alltid lite snack. Och det var ju Erik Karlsson var inte nominerad till något pris på idrottsskalan och sådär också. Hockeyspelaren. Om vi kommer över till din roll då. 2011 redan klev du in som förbundskapten. Då var du 33 år gammal om jag räknat rätt. Eller skulle fylla 33 kanske till och med.
Det stämmer säkert.
Ja. Berätta om vad som ledde upp dit. För det är ju ändå ganska ung ålder att bli förbundskapten.
Ja, men precis innan där så hade jag jobbat 2 år på förbundet som landslagstränare. Så jag hade jobbat i seniorlandslagsorganisationen men då mycket tajtare med de aktiva. Alltså jobba som tränare egentligen. Och sen så slutade förbundskaptenen och jag fick frågan och tackade ja. Så det är väl egentligen den enkla förklaringen att jag fanns i organisationen och jag kunde verksamheten väl och hade väl rätt profil för att även bli förbundskapten då. Så det var en hedersam fråga och självklart att tacka ja.
Vad hade du gjort innan då? Innan du kom med som förbundstränare? Du var tränare hemma i Tisaren såklart, men hur såg vägen framåt ut? För du var själv helt okej juniororienterad liksom.
Ja, precis. Jag hade väl en egen karriär under junioråren och sen gjorde jag militärtjänstgöringen och egentligen sluta med egen elitsatsning och börja läsa här på Örebro universitet som till lärare i matematik, idrott och naturkunskap. Och under tiden där så fick jag förfrågan att vara tränare för OK Tisarens ungdomar var det då. Egentligen barn och ungdomar. Och så följde jag med dem upp en bit och de vart ganska framgångsrika. Och så blev det som så att barn- och utbildningsnämnden i Hallsbergs kommun fick besked om att simgymnasiet i Hallsberg skulle läggas ner. Och då såg de att orienteringen på orten var ganska stark och ringde faktiskt mig och frågade om jag hade lust att starta orienteringsgymnasium, för de hade liksom elevhem och hade vana av att ha idrott på skolan och ville profilera sig mot en annan idrott. Så då fick jag frågan om att starta ett orienteringsgymnasium då. Så då startade jag det och så gick det ganska bra också. Vi växte och hade bra verksamhet och sen fick jag en direkt fråga av förbundet om jag kunde tänka mig att till att börja med dela min tid mellan orienteringsgymnasiet och förbundstränarrollen och sen vart det mer och mer förbundstränare som ledde fram till det då. Så det är väl den korta versionen.
Ja, men intressant. Och det är Alléskolans orienteringsgymnasium finns ju kvar än idag. Och fostrat många orienterare. Många framgångsrika orienterare genom åren.
Ja, absolut. Redan första kullen där på orienteringsgymnasiet var ju många blivande världsmästare och även duktiga lokala orienterare. Men
får ge med oss några namn då?
Ja, men Jonas Leandersson och Johan Runesson gick i de första kullerna. Och sen även en del duktiga lokala som Lilian Forsgren och Aronssons och Daniel Attos och så vidare. Så att det är många duktiga som har gått till Hallsberg faktiskt.
Och du måste ju ge en boost till de lokala orienterarna också. Ha chansen att gå på ett orienteringsgymnasium på hemmaplan.
Ja, men det tror jag. Så det är många som väljer att gå där. Men det finns ju också andra som vill flytta lite längre hemifrån. Så det är olika från individ till individ. Men det är en stark orienteringsmiljö i Närke och både Örebro och Hallsberg just nu. Så det är jätteroligt.
Hur många orienteringsgymnasier med riksintag har vi i Sverige nu?
Vi har 4 i orienteringslöpning, sen har vi 1 i skidorientering.
Just det, i Mora.
Stämmer.
Egentligen hade jag tänkt innan vi kom in på det här att jag skulle spåra tillbaka ännu lite mer. För jag, alltid när det skrivs om dig så står det att du är född i Sannahed. Är du uppvuxen där ute eller?
Precis.
Ja. Varför blev det orientering och inte speedway måste man fråga då?
Ja, men speedway låg ju nära till hands. Jag minns att vi plankade in på på motorstadion där och titta på indianerna när jag var liten, och det var ju roligt. Nej, men jag hade en väldigt engagerad, dels engagerade föräldrar som alltid ställde upp och tog med mig ut på orientering. Sen hade jag en engagerad klubbledare i OK-Tisan som heter Lars-Åke Wall, som bodde i Sannahed och jag vet hämtade upp mig ofta och körde mig till träningen och varit en förebild och ledare under ungdomsåren där. Som...
Han såg till att du inte ramlade in på de motorcyklarna.
Exakt, det är jag tacksam för orienteringen har gett mig väldigt mycket.
Har du någon koll på indianerna idag då?
Nej, väldigt dåligt det måste jag säga. Motorsport överhuvudtaget är inte jätteintressant tycker jag.
Jag slog ditt namn i våran databas med gamla artiklar också. Allra första träffen jag fick, den var från 1993 när du var startchef vid en stadsorientering i Kumla. Och sa att det är inga problem och det här fixar jag lätt. Fast du var, vad var du 1993, 15 år?
Ja, det stämmer. Nej, men jag hade ju ideella ledaruppdrag ganska tidigt. Även innan dess vet jag att jag hade hand om yngre ungdomar och sådär. Så att det var den frågan jag fick där när jag läste på universitetet om jag kunde bli ledare kom ju också av en klubbkompis som såg att jag kanske hade talang för att vara ledare. Så då fick jag en kompis som heter Thomas Wingström äran och träna de här ungdomarna i Tisaren som var barn då och nu är duktiga seniorer och till och med representerar landslaget flera av dem. Så det är jättekul.
Du har alltid varit en fallenhet liksom, legat för dig och vara ledare så?
Ja, men jag tror det. Jag tycker det är kul. Hjälpa andra att utvecklas och styra upp saker och se till att det blir fart på grejer.
2011 sa vi, då blev du förbundskapten i orientering. Och då får man uppdraget att man ska göra Sverige till världens bästa lag. För det ska Sverige vara i orientering.
Ja.
Och det är den lilla arbetsbeskrivningen.
Ja, men så är det ju. Vi var väl inte riktigt där på den tiden skulle jag säga. Utan det var nog ett par tre länder som var minst lika bra som oss. Och vi hade inte tagit supermånga medaljer. Vi hade några, framförallt på damsidan som hade varit. Men vi har ju gjort en jätteförflyttning som jag är jättestolt över sedan dess. Mm. Jag minns precis det där på anställningsintervjun. Jag hade en finsk sportchef som rekryterade mig som sa att det var det som var uppdraget.
Ja.
När vi tittar tillbaka på det här om 10 år, då ska vi vara världens bästa landslag och ha varit det över tid. Liksom. Och det var en ganska utmanande och kaxig målsättning, men som jag verkligen gick igång på. Då. Så att det var... Ja, men det är så det är. Mitt uppdrag som förbundskapten har ju varit liksom det operativa, att säkerställa att vi skapar förutsättningar kortsiktigt. Men sen har egentligen rollen växt och blivit mer och mer både operativ och strategiskt under de här 12 åren där som förbundskapten. Då. Så att mer och mer åt landslagschefshållet, och jag också har tagit större ansvar för den långsiktiga frågan. Så just nu så är ju mitt uppdrag dels huvudansvarig för det operativa, att här och nu säkerställa att vi tar VM-medaljer i sommar, så många som möjligt, men också samtidigt ta i perspektivet hur säkerställer vi att vi gör det om 5 år, om 10 år och så vidare också. Så jag spänner över allt ifrån utveckling och utbildningsdelar till våra juniorlandslag, till våra idrottsgymnasier, men även liksom organisationen och delarna kopplat till det operativa dagliga verksamheten. Då. Mm.
Hur mäter man då om man är världens bästa landslag?
Vi har valt att titta på medaljligan på senior-VM. Mm. Att det är så vi mäter det. Så att vi vill vinna den varje år.
Mm. Det borde jag ha kollat innan, men hur har det sett ut över tid? Liksom? Gör ni det ofta?
Ja, men vi gjorde ju inte det så ofta förr. Nej. Men senaste 5 åren tror jag vi har vunnit 4 av de 5 åren. I år fick vi stryk av Schweiz på hemmaplan. De hade ju hemma VM, så vi var 2 i medaljligan. Men som sagt, vi ligger ju där uppe. Och framförallt så har vi skapat en väldigt stor bredd i toppen. Det är ju otrolig konkurrens i svenska landslaget. Det är en styrka att vi inte är så sårbara. Att vi kan ha folk på bänken som nästan kan leverera på medaljnivå liksom nu. Mm. Vilket är otroligt bra.
Verkligen, verkligen. Framförallt, det är svårt att säga, men framförallt är min känsla att på herrsidan är bredden otroligt stor på toppen. På damsidan är det några spetsar som verkligen sticker ut, men sen finns det ju en bra bas även där.
Ja, men det är nog en korrekt analys av hur det ser ut just nu då.
Mm.
Och det, men så är det. Vi har, i vårt A-landslag nu så är det ju 9 herrar. Och tittar man, jag tror nästan alla har tagit internationella medaljer av dem, om man backar några år liksom. Mm. Medan på damsidan så har alla varit topp 6 internationellt på mästerskap, men inte alla har tagit medaljer. Utan, sen har det varit några riktiga dominanter på damsidan som har abonnerat på, liksom, som tror var en svensk då.
Ja, Nigli och Alexandersson nu då.
Ja, exakt. Mm. Så att det är ju, så har det sett ut och så har det inte riktigt varit på här sidan.
Nej. Du var inne på det här, vad man gör som förbundskapten, men om man går till det rent operativa som du var inne på då, vad är liksom huvuduppgifterna? Är det att planera läger och ta ut löpare, eller vad är det man inte ser liksom?
I förbundskaptenens roll, när vi liksom definierar den, så kan man säga att det är 3 stycken huvuduppdrag. Det ena är liksom uttagningsansvaret, att man ansvarar för att ta ut till internationella tävlingar.
Mm.
Och då är det ju såklart säkerställa att vi har tydliga riktlinjer för vad vi ska ta ut på, kommunicera det inför, säkerställa att man gör analysen och jämför alla resultat som ska jämföras och sen så kommunicerar det på ett bra sätt både till de som blir uttagna men de som hamnar utanför också. Mm. Motivera och göra den processen så bra som möjligt. Så det är ju ett tungt ansvar som förbundskapten. Det andra är ju hur ansvara för liksom seniorlandslagsaktiviteterna. Det behöver inte betyda att man gör alla detaljer utan man har ofta ett team runt sig som hjälper till med planering. Men man är huvudansvarig för både genomförandet och planerandet av både mästerskap och läger inför.
Mm,
med hjälp av andra, men har sista ordet när det gäller den planeringen.
Mm.
Och den tredje delen är individuppföljning kopplat till seniorlandslaget. Att säkerställa att individerna som finns i landslaget får så bra stöd som möjligt.
Mm.
Både på hemmaplan eller med resurser som vi bygger upp centralt. Ja, för att de ska få så god prestationsutveckling och så bra miljö runt sig som möjligt för att bli så bra de bara kan.
Mm.
Och då innebär det också att man behöver hjälpa en massa andra. Men säkerställa de tre delarna kan man säga.
Precis. Jag tänkte komma in på det där sista lite grann. Hur ser kopplingen ut mellan den enskilda löparen och landslaget och från till klubblag och egna tränare och sådär? För det är ju en individuell idrott trots allt. Men det är ju min känsla att landslaget i orientering är ganska starkt. Liksom att det är ju ganska många dagar om året som det är landslagsaktiviteter liksom.
Ja, men det är det ju. Om man tar det här först så kanske 100 dagar om man åker på alla aktiviteter ungefär. Men samtidigt är det ju 255 dagar då som man inte är i landslagsverksamheten. Mm. Så det är ett av våra huvudvägval i vår strategi att faktiskt se landslagsverksamheten som någonting som pågår året runt. Och skapa en god kommunikation med hemmatränare.
Mm.
Och vi har nu också liksom landslagstränare som jobbar på hemmaplan i våra miljöer där våra aktiva seniorlandslaget finns. Och så är de också med i central verksamhet. Så vi liksom skapar en röd tråd och försöker skapa så bra verksamhet som möjligt året runt. Men också en röd tråd mellan det som sker i hemmamiljö och det som sker på landslagsläger. Så vi tänker likadant och pratar samma språk och jobbar med utveckling för individens bästa. Men jag tror som du säger att vi har en stark verksamhet. Vi försöker liksom hela tiden kommunicera mycket med hemmatränare men vi har också mycket resurser centralt att stötta upp med som bollplank eller specifika insatser kopplat till idrottsmedicin eller idrottspsykologi eller nutrition eller så vidare. Och jag har försökt under de här åren bygga upp så hög kompetens som möjligt på det liksom tvärvetenskapliga teamet som jobbar runt mig och finns som ett stöd för både aktiva och tränare och utbildningsfrågor.
Mm.
Så att vi har gjort det bra och fått till en väldigt stark landslagsverksamhet, tycker jag.
Är det nyckeln till att ni har tagit de här kliven också blivit det bästa landslaget?
Jag vet inte, men jag hoppas att vi har gjort rätt saker. Att det inte bara är slump att vi har gått från att vara bra till att vara bäst. Men vi har trott på de här vägvalen att ha riktigt duktiga kompetenspersoner runt laget. Att jobba mycket tillsammans med hemmamiljöer och verkligen jobba både med forskning och utveckling. Vara nyfikna på nytt och verkligen ligga i framkant. Så jag tror att det bidrar, men sen är det liksom, det finns ingen enkel eller lätt förklaring att det är det, utan i slutändan handlar det ju om att de aktiva som står på startlinjen har gjort jobbet som krävs. Och sen kan vi hjälpa till att skapa förutsättningar för det och vara lyhörda för deras behov och försöka stötta aktiva hela tiden. Men ja, delar är det nog att vi har gjort det väldigt bra liksom strategiskt och organisatoriskt, men framförallt är det att löparna har gjort ett otroligt bra jobb, att vi har många duktiga som vill.
Precis. Och då gäller det att få fram dem. Och det är det strategiska som du var inne på från början där. Som handlar om till att börja med att få in ungdomarna i orienteringen såklart. Ju fler som börjar med orientering desto större tratt finns det att ta av.
Ja, exakt. Ja, men då kommer det här med synligheten vi pratar om också. Att fler får upp ögonen för vår idrott. Så ur det väldigt breda perspektivet så är det väl det. Sen så tror jag att när det väl kommer till liksom landslagsverksamhet så är det nog väldigt lätt att hamna i det kortsiktiga och nästa VM. Mm, och där tror jag vi har varit duktiga på att hålla liksom de två spåren i huvudet samtidigt. Att ja, men vi ska faktiskt se till att vi tar medaljer nästa VM. Men vi måste också ha i bakhuvudet och göra liksom val som säkerställer att det finns folk som fyller på när de här som är som bäst nu slutar. Mm. Så att vi har ofta haft liksom ett utvecklingsanslag som har varit ganska brett. Vi har haft öppna landslagsaktiviteter där yngre löpare på väg upp har fått vara med och sparra mot de allra bästa och så vidare. Så försökt haft de tankarna kontinuerligt nu i 10-12 års tid med oss. Liksom. Och det tror jag är förklaringen till att vi har sån bredd topp vi har.
Mm. Mm. Det här med uttagningar som du var inne på då, hur känsligt är det där? Är det ofta liksom löpare blir besvikna?
Ja, det är det ju. Och det vore ju konstigt annars. Och speciellt med den konkurrenssituation vi har i svensk orientering. Så är det ju. Mm. Och där är ju svårt liksom. Och lärdomen är väl att kommunicera så mycket man bara kan och hellre mer än mindre liksom. Mm. Försöka sätta upp lite riktlinjer. Jag har haft någon så här, ska vi ta ut en VM-trupp på 3-4 löpare som vi får ha, svenska löpare. Ja, men alla som kommer topp 10 på ett testlopp, även om de kanske är egentligen, när vi sitter i landslagsledningen och diskuterar en bit ifrån en VM-plats, har vi alltid hört av oss till de som har kommit topp 10. Ha någon riktlinje och liksom luta sig mot och försöka vara så tydlig man kan. Men vi får ju ändå kritik titt som tätt för att vi inte har tänkt på allt eller tänkt fel och så vidare. Men det tillhör ju liksom. Mm. Mm. Bara man har en ordentlig genomtänkt process så kan man ju stå för det på något sätt.
Mm. Det tycker jag inte det är så ofta det läcker igenom i media ändå. Jag vet, Caroline Olsson var ju ute och pratade lite med SVT i somras om att hon var besviken över hur hon hade fått beskedet om att hon inte skulle få vara med på VM då. Men annars så är det, om man jämför med till exempel skidåkningen, där det ofta svingas i media liksom, att de är besvikna över landslagstränare och grejer. Mm. Så det är liksom inte så, jag upplever inte att det är så mycket orienteringen. Kan det skulle behövas lite mer kontrovers för att liksom få upp det i Aftonbladet och Expressen och så vidare.
Det är sant, vi kanske skulle sensätta lite mer skandaler. Nej, men vi har väl mindre mediatryck på oss generellt och på gott och ont. Mm. Men absolut skulle det vara bra om vi syns mer. Sen skulle jag väl egentligen välja andra saker än kontroverser mellan ledning och aktiva.
All PR är bra.
All PR är bra PR, ja. Nej, men vi får väl se till att vara lite otydligare då. Eller ta ut fel löpar. Nej, jag skojar bara.
Det är tips från mig.
Ja.
Nej då, men du upplever ändå att det är internt, så, eller liksom mellan löparna som inte blir uttagna då, och landslagsledningen, där kan man känna att ibland tycker folk att de blir åsidosatta liksom.
Ja, jo, men så tror jag det, och det tänker jag fullt naturligt liksom. Ja.
Inför 2022 så hade du ju redan varit landslagschef också vid sidan av förbundskaptenjobbet ett tag. Men då klev du över och blev ren landslagschef de två senaste säsongerna. Mm. Vad innebar det för dig?
Ja, men det innebar ju egentligen då att jag på pappret släppte de där tre sakerna jag nyss pratade om. Liksom. Ja. Jag tog inte längre huvudansvar för uttagningar. Jag tog inte hand om liksom planeringen operativt för senioraktiviteter. Och jag hade inte individuppföljning, den dagliga dialogen med löparna. Utan de tre delarna, ja, men delegerar jag över på seniorförbundskaptener som jag anställde då under mig i organisationen.
Kalle Dahlin och Anneli Östberg var
det? Exakt, som har jobbat nu 2 år i förbundskaptensrollen. Och då fick jag ju mer tid såklart att ta höjd för hela vår verksamhet och jobba mer med de strategiska frågorna och kunna vara ett bra stöd i andra frågor. Och så jobbat med en hel del andra saker. Och sen har vi haft vakans på vår kommunikationschef. Så det har blivit en hel liksom, press och media. Försöka jobba med tv-frågan och andra delar också. Mm. Utöver att också, det här som jag var inne på, att skapa bättre förutsättningar för både ledare och aktiva i laget. Jobba mer övergripande i en chefsposition. Så, så har det sett ut de senaste 2 åren. Då.
Mm. Mm. Men nu skulle ju Anneli Östberg sluta inför nästa säsong. Och ja. Kalle Dahlin blir ensam förbundskapten. Om vi börjar med det, vad kommer det att säga att ni ska ha en förbundskapten? Är det en ekonomisk fråga eller har ni kommit fram till att det är bäst så?
Men i slutändan så är det nog en ekonomisk fråga att vi väljer att inte förlänga eller att vi väljer att inte ersätta Anneli när hon slutar.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Det blir ju såklart en mindre kostnad att ha en istället för två. Mm. Det finns både för- och nackdelar med delat ledarskap. Så är det. Men jag är jättenöjd med den organisationen som vi har på plats nu. Och vi gör en viss justering givet att inflationen gör att det blir dyrare att åka på landslagsaktiviteter. Och någonstans behövde vi spara in det, givet att vi inte har fått några mer pengar. Exakt. Och då tänker vi att lite mindre personalkostnader, men att kunna ha kvar det här breda landslaget och ge många chansen. Och kunna ha råd att åka på aktivitet i samma utsträckning som tidigare. Mm. Så då fick det bli så helt enkelt. Och då jag har fullt förtroende för att Kalle kommer klara det där galant. Och jag kommer ju finnas med som ett stöd i de frågor som behövs. Så att vi har en stark organisation fortsatt.
Mm. Mm. Ja, jag tänkte på det. Det stod i pressmeddelandet där som skickades ut att du och landslagsadministratören Erik Mattsson skulle involveras i operativa frågor så som uttagningsfrågor inför 2024. Betyder det att du får lite mer ansvar för det operativa igen?
Om det behövs, liksom. Vi får väl se lite hur, vilka processer som det kan innebära att jag behöver vara involverad i och inte. Men i och med att Kalle tappar sitt bollplank med Anneli som var förbundskapten tidigare så har han ju nu möjlighet att använda både Erik och mig då som bollplank i uttagningar. Och vi har inte riktigt landat i om vi ska ha en kommitté eller hur vi ska göra. Men fortsatt Kalle kommer ha uppdraget att vara den som har sista ordet och slutgiltigt uttagningsansvar.
Mm. All right. Du kanske tycker det är kul också att få vara med. Ha ett finger med i spelet.
Nej. Det är verkligen, uttagningen kan jag tycka att det är en sån där fråga som har inte, jag har inte haft svårt för det, men den har heller inte gett energi. Det finns andra uppgifter som är svinkul och som man kanske saknar när man kliver från opera. Alltså att vara hetluften på arenan när det gäller, det är ju betydligt roligare än en uttagningsfråga. Så det finns nog andra saker jag saknar i uppdraget som tränare eller förbundskapten nu när det har blivit mer chefskap liksom så. Men just uttagningen är inte super.
Exakt, jag glömde en fråga. Har du slutat åka på mästerskap nu som landslagschef eller har du varit ute en del ändå?
Det här året som håller på att avslutas nu så har jag faktiskt varit på alla internationella tävlingar och då har jag egentligen varit där i rollen som pressansvarig mest. Men såklart kunnat vara ett stöd. Men i och med att vi inte haft någon kommunikationschef så har jag haft dialog med Radiosport och SVT och skött lite mixed zone och preppa löparna för det. Så den rollen har jag haft i år. Tanken var inte att jag skulle vara där utan det blev en nödlösning för att vi gick och väntade på vår nya kommunikationschef. Då. Mm. Men nu till året så har jag väl planerat kanske att vara med på 2 av 4 internationella ungefär. Vara med någon gång ibland men inte på alla.
Mm. Lagom till mycket resande.
Ja men det blir det ju också så det är klart att det, men det är ju kul att åka iväg med laget också. Men man ska ju se ett stort värde av att jag är med så det är de tillfällen då jag tillför något som jag ska vara med.
Om vi ska komma in lite på länets orienterare som finns med runt landslagen tänkte jag också. Det har ju funnits många starka namn här senaste. Jag har jobbat här i Örebro sedan 2011 och det har ju ständigt varit med löpare i landslagen härifrån. Just nu är det 2 riktigt stora stjärnor får man säga i Jonathan Gustafsson och Martin Regborn. Om vi börjar med Jonathan där, bara 23 år och redan tagit 3 medaljer på VM och EM. Tog EM-guld i sprintstafett här för några månader sedan. Vad ser du i honom framåt? Hur mycket mer kan han utvecklas liksom?
Svårt att säga, men det känns ju som att han har mer att ge. För han har gjort en raketkarriär. Ja. Jag ska ju vara ärlig och säga att det var inte så många år sedan jag inte visste vem han var. Ja. Och då bor vi tydligen ändå på samma gata här. Och springer för samma klubb. Nej, men han var ju ingen ungdomsstjärna alls. Nej. Men tog ju kliv sista åren som junior. Och sen har han ju utvecklats otroligt mycket. Och har ju en väldigt hög fysisk kapacitet. Så att, nej men det pratas väl om liksom vem har chans att plocka ner Mattias Kubils från Schweiz på knockoutsprint och han är väl ett av de namnen man tror har liksom grundkapacitet att göra det vid något tillfälle har ju varit nära så han kan ju bli, han är ju en av världens bästa sprinter så han kan ju bli ännu bättre, så det är jättehäftigt.
Ja. Han har ju framförallt han är fruktansvärt snabb.
Exakt.
Han tog ju SM silver i vintras på 3000 meter inomhus. Mm. Och har ju en otrolig kapacitet där.
Men en bra kick och det passar ju för vår den här nya disciplin knockout-sprint. Men han har ju visat även på individuell sprint att han är jättestark. Och jag är jätteimponerad över den utveckling han har gjort tekniskt också på ganska få år. Liksom tagit kliv för kliv och visat att han blir bättre och bättre för nästan varje halvår som går där.
Mm. Jag tänkte säga knockout-sprint, det är nästan som en disciplin gjord för honom. Liksom. Det passar honom otroligt bra.
Mm.
Ja, vi får se om 10 år om det är han som dominerar sprintvärlden.
Det vore väl häftigt.
Ja. Borde han träna mer i skog eller borde han glömma skogen? För där är han ju, om vi ska vara helt ärliga, inte riktigt Sverige.
Nej,
topp, liksom.
Det är en svår fråga. Jag får den ofta liksom, vad man tror framåt.
Mm.
Rent logiskt så borde det ju gå mot en specialisering att fler och fler löpare blir bra på antingen skogsorientering som ställer andra krav på både muskulatur, löpsteg, allting och andra när det är hårt underlag och sprintorientering. Och han har ju en väldigt spetsegenskap i att vara snabb på hårt underlag. Så huvudfokus, om jag, men det är ju han som ska välja naturligtvis. Ur mitt perspektiv så tänker jag att närmast åren borde väl huvudfokus vara på sprint, men det är inget som talar emot att man tränar i skog och till och med kanske tävlar i skog och presterar bra i skog. Men det är ju längre bort att han blir världsmästare på en skogsdistans än att han blir det på en sprintdistans.
Mm.
Så skulle jag väl säga det.
Så är det.
Men jag tror det är en bra träning. även för någon som satsar jättemycket på sprintorientering, att träna i skog, få de här långa, långsamma passen i skogsterräng och få lite avlastning från att springa på hårt underlag. Så det är en jättebra träning, tänker jag.
Martin Regborn då, han är ju tvärtom, han är ju precis lika bra i allt. Han har varit väldigt nära internationella medaljer i sprint, eller han har tagit det i World Games till och med. Och är Europamästare, regerande Europamästare i långdistans. Så han är bra på allt. Men han har haft lite stolpe ut just på VM. Det är fortfarande ingen medalj där, fast han har varit med i världstoppen i 10 år och varit så bra. Är det otur eller? Hur ser du det som har varit med på de flesta mästerskapen?
Det är ju extremt tuff konkurrens. Mm. Alltså det är ju det. Och som du säger, han har varit väldigt, väldigt nära och ska ju vara väldigt stolt över det han har åstadkommit, såklart. Ja, men lite olika från olika säsonger vad det har berott på. Om man har haft lite småstrul under vintern eller inte. Men han har ju tagit kliv framåt och har ju kapacitet att slå till. Och det visar han ju på EM.
Mm, verkligen.
I skogen. Och han har ju gjort andra resultat som är på världsklassnivå. Till exempel som du nämnde på World Games i sprint. Så han är ju där att han kan slå till när som helst egentligen. Mm. Och det känns som att det går väldigt bra för han nu, så att han kommer nog vara med och konkurrera både på EM som är i skogsdistans nästa år och VM som är sprint. Så han är ju verkligen komplett och en given A-landslagslöpare som kommer vara med.
Ja, hur många år till har han? Fyller 32 nu i februari?
Jag vet inte. Det känns som att han älskar orientering och tycker det är kul. Mm. Man kan ju hålla på länge. Ja. Det finns ju folk som hållit på över de är 40 och tagit medalj liksom. Mm. Så att,
Håkan Eriksson till exempel.
Ja, och nu senare Daniel Hubman från Schweiz tog medalj här i somras på hemma-VM.
Just det. Ska jag nämna Andreas Svensson också, tänkte jag. Hon var jättebra som junior med JVM-guld och grejer. Och sen så tog det några år. Late bloomer. Sen kom in i landslaget. Man får väl säga att hon slog igenom förra året egentligen på internationell nivå lite grann. Och i år blev hon 9 i totala världsgruppen. Mm. Finns det en nivå till där också, tror du?
Ja, det tror jag. Mm. Det är en spännande utvecklingskurva också. Mm. Och har ju, precis som du beskrev, haft bra ungdomsår och juniorår och sen en liten dipp. Liksom. Men jag tror också, där tror jag att det beror på hur mycket hon har satsat på det. Och nu verkar de vilja satsa ordentligt. Mm. Och då har hon nog en otroligt hög kapacitet, stor talang för att bli riktigt bra. Så att, ja, det blir jättespännande att se. Mm. Jag ser framför mig att vi har ett VM i Finland som är en terräng som passar henne väldigt bra 2025 i skogen.
Mm.
Och jag skulle inte bli förvånad om hon är med och slåss om medaljerna där, verkligen inte.
Nej. Ja, det låter intressant. Men i år fick hon ingen plats i A-landslaget. Det kanske du har varit med i uttagningen och petat i för sig. Men jag tänkte, 9 i totala världsgruppen och 3 eller 4 av svenskorna. Då. Men man tar ändå inte plats i A-landslaget.
Nej.
Det är hårt.
Nej, tuff konkurrens. Ja. Som sagt, de som är med i A-landslaget har ju varit topp 6 internationellt. Och det har inte Andrea varit, även om hon har varit mellan 7 och 10.
Precis.
Så det var det som fällde henne. Att hon har ju varit väldigt, väldigt bra. Men vi har några tjejer som har presterat lite bättre spets. Mm. Men som sagt, det är ingen jättestor skillnad för henne. Hon kommer fortfarande få ett väldigt bra stöd om hon vill från landslagsledningen. Hon har en duktig tränare på hemmaplan. Mm. Bra förutsättningar i föreningen. Så att, och kommer ju vara uttagningsbar när det väl blir vår. Så det är ju inte så stor skillnad om hon hade varit A eller U egentligen för henne. Utan hon kommer gnugga på och bli riktigt bra.
Precis. Nej, för hon är ju med i utvecklingsanslaget där som du sa. Det är lite ekonomiska bitar som skiljer framförallt, va?
Ja, det är väl egentligen bara det som skiljer. Mm. Lite tid möjligt. Men ja, nej, men det är nog mest ekonomiska som skiljer.
Mm. Här ska vi nämna också, så ingen poddlyssnare blir besviken här, att Anton Johansson är örebroare också. Han bor ju här, även om han tävlar för Okorien, också med i A-landslaget. Så en stark grupp i Örebro.
Verkligen.
Vad beror det på att det är så mycket bra orienterare här? Är det orienteringsgymnasiet som har gjort att det har samlats orienterare här? Eller är det...
Nej, men det kan nog finnas som en bidragande orsak, men det är väl egentligen inte, de du nämner nu har ju inte gått på orienteringsgymnasiet i Hallsberg.
Nej,
och sen stannat
det är Andrea.
Kvar. Ja, Andrea är precis, och hon är ju nu
i Göteborg.
Så de som är här har egentligen kommit av andra anledningar, men jag tror att totalmiljön som finns i Örebro med orienteringsgymnasiet som gör bra träningar, det finns ett antal starka föreningar och det finns det klustret i Örebro läns orienteringsförbund där Thomas Almén har en anställning som tränare, gör att det är bra förutsättningar att bedriva orienteringsverksamhet här. Och den växlar vi upp nu också från 1 november faktiskt, där vi har tagit armkrok från förbundets håll också och anställt Oskar Andrén tillsammans med orienteringsgymnasiet, Örebro läns orienteringsförbund och Svenska orienteringsförbundet. Så Oskar Andrén kommer ju komma till distriktet här och ha en tränarroll tillsammans med Thomas Almén och kommer kunna stärka verksamheten ytterligare. Så att det finns förutsättningar för att de ska kunna utvecklas vidare. Och,
Ja, det är kul att ni lockar hem Oscar från Trondheim där.
Mm, det har varit en riktig prestigevärvning, både från liksom Trondheimsmiljön men också att han kom till svensk orientering. Han har jobbat mycket i norska landslagsledningen, både junior och senior. Så att han kommer ta ansvar för vårt juniorlandslags teknikträningar kan man säga i sin roll. Och sen även att vara med lite kopplat som tränare på hemmaplan och på orienteringsgymnasiet. Så det blir bra.
Plus att Annie har ju ambitioner själv.
Ja.
Fortfarande. Han är ju mästerskapsdebuterad nu på EM i Italien och har väl inte helt gett upp och kämpa om en plats till VM nästa år.
Nej, absolut. Han har ju gjort en jättebra säsong. Mm. Så att det är ju, men det är ju en spännande kombination tänker jag, både vara tränare och aktiv. Men det tror jag att jag ska klara av bra. Så hamnar vi i något dilemma framåt sommaren där han har ett junior-VM där han kanske skulle vara ledare ett VM, så får hans egen satsning gå före ju. Ja. I så fall, tänker jag.
Då får ni lösa det på något annat sätt.
Exakt. Vi har många starka i vår organisation som kan ta olika roller. Så att...
Jag tänkte att vi skulle säga några ord om nästa säsong också. Det är bara sprint första halvåret, internationellt sett. Mm. Det är två världskupper och det är VM i sprint. Det har blivit lite mer uppdelat så, ett halvår sprint och ett halvår skog.
Mm.
Det är tanken, jag har ju läst den här planen, den nationella planen framåt också, att det ska vara den uppdelningen, att man ska bryta upp säsongen på det sättet. Vad har tanken varit där?
Och det är egentligen det internationella förbundet som har tagit beslut att man, ja men dels har man delat på VM, förut var det ett VM där det var både skogsdistanser och sprintdistanser. Nu har man av olika anledningar, dels för att korta ner mästerskapet men också att fler länder ska ha chans att arrangera ett världsmästerskap runt om i världen som man delat på det. Så VM går ju varannat år i skogen med skogsdistanser och varannat år sprint i stadsmiljö med sprintdistanser och sen så växlar det där från år till år. Och då har man valt att liksom lägga en förberedelsefas inför VM som egentligen börjar året innan med ett Europamästerskap i sprint och sen är det världscupen på våren och sen är det ett VM då, så tvärtom i skog. Så det blir nästan som ett år med bara sprintfokus över nyåret.
Och just
så
kommer det byter vi halvårsskiftet.
Det byter vi halvårsskiftet, skogsprintfokus. Ja, nej, så det blir, och då försöker vi nationellt här i Sverige då anpassa oss lite efter det för att kunna ha uttagningstävlingar som är relevanta, så lägger vi lite mer sprintfokus de åren då det är ett sprint-VM och lite mer skogsfokus på våren de åren det är ett skogs-VM för att matcha det internationella programmet då. Mm. Men, och det finns väl både plus och minus med det där. Det blir ju, om man satsar på allt så blir det ju ganska intensivt liksom. Om man bara både satsar på skog och sprint, satsar man bara på det ena så blir det ganska långt förberedelsetid eller... Länge innan man ska prestera.
Det blir ett år utan värdetävlingar där nästan, om man är ren sprinter liksom. Jag pratade med Jonathan om det inför EM nu. Han kände ju lite så att han har gjort bara ett par liksom viktiga tävlingar senaste året.
Jo, men det är ju så. Och samtidigt om man backar bandet ännu längre i internationell orientering så var det ju VM bara vartannat år. Mm. Och man hade lite mer tid på sig att verkligen vara förberedd när det gäller. Mm. Ja, det finns nog plus och minus med det där. Jag vet att folk tycker olika i orienterings... kretsar, om det är bra eller dåligt.
Men det här är framtiden i varje fall.
Ja, man får ju bara anpassa, så får vi försöka göra ett program för landslaget som liksom tar vara på båda de här. Alltså, eller, vi har ju tre målgrupper kan man säga. Ett gäng som satsar både på skog och sprint och så ett gäng som satsar bara på sprint och ett som satsar bara på skog. Och beroende på vilken säsong det är så måste vi erbjuda landslagsaktiviteter för alla de här målgrupperna. Liksom. Så vi försöker ha både skogsläger och sprintläger och tänka både långsiktigt och kortsiktigt när vi lägger program och så.
Jag vet att det blickar ganska långt framåt när ni letar relevant terräng och sådär till mästerskap och så.
Ja, speciellt i skogsterräng när det är alltså specifik typ av terräng nere på kontinenten så krävs det ju att vara på plats och förbereda sig. Och de åren behöver vi ha lite framförhållning för att vänja sig vid det som väntar.
Mm. En kanske inte direkt relaterad sak men som också har med internationella förbundet att göra som jag själv har funderat på, det är när orienteringen kommer med på OS. Jobbas det något med det för tiden? Har du någon inblick i det?
Ja, men jag har inblick i det, definitivt. Man har tagit bort det från sin liksom huvudstrategi i internationella orienteringsförbundet. Förut var liksom huvudmålet för internationella förbundet att bli en olympisk idrott. Nu har man istället omformulerat det till att man ska bli en truly global sport eller något sånt där. Och så får det ge OS om det skulle bli så. Liksom. Okay. Utan man jobbar för att...
Ja. Är det det som är problemet, att det är framförallt i Europa som håller på med? För det är ju många nationer nu som är med ändå.
Ja.
Men det är ju framförallt europeiska nationer. Det är lite Australien och Nya Zeeland och sådär som kan hävda sig i sprint.
Vi har nog egentligen de flesta kriterierna på plats för att vara en olympisk idrott. Mm. För det finns ju orientering på tillräcklig nivå även i Asien och Nordamerika och Sydamerika och så vidare. Mm. Så att det är nog inte det av tillräckligt många länder. Men problemet för orientering på sommarprogrammet är ju att det är fullt egentligen. Och de som sitter och bestämmer vilka nya grenar som ska komma in på OS-programmet är ju de förbund som redan finns där. Och då kanske man hellre tar med en gren som finns inom ens eget förbund än att få in ett nytt förbund. Så att på sommarprogrammet är det ju tufft. Och det är nog ganska långt borta. Däremot på vinterprogrammet så finns det lite mer utrymme. Det finns inte lika många grenar på vinter-OS som på sommar-OS. Och nu har vi faktiskt en aktiv dialog med Sveriges olympiska kommitté om att ha med skidorientering på ett eventuellt OS i Sverige 2030.
Okej, okay, som uppvisnings eller?
Exakt. Och skulle vi komma med där och komma in lite mer i värmen, kanske det skulle kunna ge ringa på vattnet eller att man kommer in i rätt kretsar idrottspolitiskt för att kunna positionera sig för att även orienteringslöpning, sommarorientering skulle kunna bli en OS-gren. Men det är en bit bort, tror jag.
Mm. Annars är det Ullmarks vinterserie som får ta klivet in på,
ja, exakt,
på OS-programmet.
Ja.
Ja, nej, men skidorientering, det vore ju coolt att få med då. Det är ju också en sport som är stark, dock inte lika internationellt spritt. Det är ju väldigt mycket Sverige, Finland och så Ryssland om de inte var avstängda. Lite Norge.
Norge, ja, precis. Men det är väl lite som längdskidor.
Så är det ju faktiskt.
Så att det är ju inte så många eller vissa av vinteridrotterna är ju ganska
små
jämfört konkurrensmässigt med stora sommaridrotter.
Så är det.
Så där är det också en annan konkurrens på det sättet.
Mm. Du har haft lite ansvar även för skidorienteringen och mountainbike-orienteringen.
Ja,
nu är det en landslagschefsroll så.
Ja, och även innan jag varit renodlad landslagschef så har vi ju försökt att ha lite kunskapsöverföring från vår stora gren som är orienteringslöpning. Egentligen 98% av vår verksamhet är orientering och sen har vi tre mindre grenar, mountainbike-orientering, skidorientering och precisionsorientering. Och nu, de ligger officiellt under mig och deras förbundskaptener eller landslagsansvariga rapporterar till mig och vi har kontinuerlig uppföljning med olika frågor och så. Jag försöker vara ett stöd, men jag lägger ju betydligt mindre tid på dem än på orienteringslöpning som är vår största grej, vårt huvudfokus får man ändå säga.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det är 98% av din tid som går dit.
Nej, faktiskt både budgetmässigt och tidsmässigt så är det mer än 2% som går till de mindre grejerna. Betydligt mer skulle jag säga. Kanske 25. Mm. Både budget och tidsmässigt som går dit. Men det är svårt att säga exakt.
Exakt. Och några orienterare är ju starka även på skidorna. Framförallt Tove då såklart.
Mm, absolut. Ja, men det finns ju många som dubblar. Även Hanna Lundberg som du nämnde som är nominerad har ju också haft framgångar i skidorientering.
Ja, hon har väl kört JVM på rena längdskidor har jag för mig.
Absolut. Ja, men det är ju många som är duktiga. Orienterare är ju väldigt konditionsstarka och skulle bevisligen hävdar de sig väldigt väl i många konditionsidrotter när de väl tar chansen.
Precis. Roddmaskin till exempel.
Ja, exakt. Det är ju häftigt med Martins. Vad var det? SM Silver?
Ja, precis. Mm. Stämmer. Vi har inte pratat så mycket träning idag. Jag frågade dig i början hur din egen status är. Men jag ber ju också alla mina gäster att ha med sitt favoritträningspass. Och det behöver ju inte vara ett pass som du själv utför, utan det kan ju även handla om vad du har föreskrivit till dina atleter genom åren. Men vad har du för något favoritträningspass?
Ja, bra fråga. Jag tänker väl att för mig själv är den här lunchjoggen ute vid Karlslundsområdet nog där jag gör oftast och tycker det är gött när det är fint väder. Och
ja, du bor där utåt kanske.
Jag bor vid Karlslunds herrgård ungefär, så springer ut med ån där och njuter av vädret. Det är nog ett favoritpass. Har jag lite mer tid eller om jag verkligen bara, när jag njuter som mest så tycker jag om nattorientering. Alltså lampan och några goda vänner och springa i relativt lugnt tempo ganska länge. Nattorientering tycker jag är otroligt kul.
Ja. Det har jag aldrig vågat mig på, tänkte jag säga. Jag har provat en gång för att det gick ganska nära där jag bodde.
Men man kan göra det i grupp och liksom springa tillsammans. Just känslan på natten, jag tycker det är något speciellt. Det är häftigt. Sen så slår jag såklart ett slag att så många uthållighetsidrottare som möjligt ska hålla på med orientering eller ta sig av stigen eller vägen. Springa obanat överhuvudtaget tycker jag är bra träning, och våga testa någon nybörjarkurs för vuxna eller så om man inte orienterar det, för det är otroligt kul.
Ja, men det är ju roligt. Ja. Jag springer nu på vinter, springer så här stadsorientering i Karlskoga varje torsdag. Ja. För det är Rasmus Pettersson där i Järf som arrangerar. Ja. Det är ju svinkul. Och bara man har kartan att springa och kolla på, så tänker man ju inte på att det är jobbigt heller. Utan man får ju rätt mycket högre puls än man skulle ha fått annars.
Ja, men det är lite gratis. Händer något mer och är lite roligare än att bara springa.
Ja, verkligen, verkligen. Nej, det håller jag med om. Fler borde testa. Mm. Och det är inte så där tråkigt som många har en minne av att det var i skolan.
Nej, exakt. Vi
många
får
är lite skadade
minus
av skolorienteringen.
Ja, verkligen. Det är ju bedrövligt ofta. Men vi försöker göra lite satsningar från förbundets håll nu med så här lärarfortbildningar och försöka ta fram lite material för orientering i skolan, så det inte blir den här otroligt tråkiga minnen man har, liksom, utan att det blir något häftigare och roligare.
Precis, något positivt. Mm. Du, vi ska avsluta med att blicka lite framåt, tänkte jag. Du har varit i orienteringsförbundet i 15 år då, ungefär, sedan du kom in som landslagstränare först. Ja. Ändå så är du bara 45 år nu. Så du har många yrkesår kvar. Vad ser du framåt, liksom? Kommer du vara kvar i orienteringsförbundet länge, tror du? Eller har du andra, liksom, mål med livet?
Jag vet faktiskt inte. Det är en jättebra fråga. Och ibland såklart funderar jag kring den och funderar över andra erbjudanden och sånt där. Men än så länge har jag känt att jag fortfarande har motivation att göra ett bra jobb. Och det finns fortfarande saker jag skulle vilja, liksom, utveckla. Mm. Mycket av det här operativa, hur vi genomför ett mästerskap och skapar, liksom, världens bästa landslag resultatmässigt, det har jag lyckats med på något sätt efter den här frågan jag fick för 10 år sedan. Men däremot det här med förutsättningarna för de aktiva, lite mer ta ansvar för de aktivas hälsa och skapa för, där har jag, liksom, fortfarande utvecklingsprojekt jag brinner för. Mm. Och så länge jag känner att det finns sådana delar som jag tror jag kan göra stor skillnad och göra ett bra jobb inom, så har jag ju valt att vara kvar. Mm. Så får vi väl se.
För det är mycket roligare att utveckla än att förvalta, naturligtvis.
Ja, men mig är det så i varje fall. Så när det blir förvaltning och jag känner att jag inte har motivationen, då kan jag lika gärna göra något annat. Mm. Sen om det blir om 1 år, om 3 år eller 5 år, det är ju svårt att säga, liksom.
Men du har ett kontrakt just nu över 2024?
Ja, exakt. Jag skrev ett 4-årsavtal som sträcker sig 24 ut som landslagschef. Mm. Så därför ordnandet går ut nästa år. Mm.
Men som landslagschef, då blir man inte nominerad till de här galerna, utan då är det Kalle Dahlin som får komma. Ja,
exakt, det är jag som nominerar istället.
Ja, precis.
Så att jag har nominerat Kalle och Anneli då, men de fick ju tyvärr ingen nominering som årets ledare i år. Men jag skickade in dem som förslag i varje fall. Men Hanna och Tove får vara glada för att de ska synas här nu. Det är ju inte Globen i år, utan det är väl Friends Arena de flyttar in i, tror jag.
Jaha, det har jag missat. Ja, okej. Det blir riktigt, riktigt stort i år.
Ja, men jag tror det. Jag vet inte varför, om det var någon krock eller om de vill växla. Ja, nej, men vi får åka dit med sponsorerna och mingla lite med Hanna och njuta av kvällen ändå.
Exakt, det tycker jag. Jag brukar avsluta den här podden med att fråga, vad ska du träna idag? Du får också den frågan. Mm. Har du ska du ut och jogga något idag?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror jag sparar det tills imorgon. Ja. Jag tog en promenad och ett gående teamsmöte här på förmiddagen. Så att
du har fått dina steg idag?
Ja, jag tror det. Jag får ta det imorgon. Jag var på gymmet igår på Friskis och Svettis. Så då får vi vila idag och så kör vi imorgon igen. För att inte bli övertränad.
Exakt, det är bra. Stort tack, Håkan Karlsson, för att du kom och gästade Konditionsbloggen-podden.
Tack så mycket.
Och podden, den är tillbaka nästa vecka.